Ja, Anders, för 11:e gången är det dags för cykelradion.se.
11 program har snart hunnit att bli, och vi sitter här och Tour de France är slut och hösten börjar närma sig. Det är klart att de här radioprogrammen är jätteroliga att göra.
Det är ett sätt att hålla cyklingen vid liv, även om det just nu, jag kände i morse att titta ut, det var 8 grader på termometern.
Ja, fast samtidigt tycker jag de är sköna de här dagarna. Det känns som att det är hög luft på något sätt. Så att det blir skönt på dagen sen. Man svettas inte när man cyklar till jobbet.
I och för sig, men jag gillar när det är varmt. Jag får alltid sån här vemodsråk. Sen är ju du skridskåkare också. Jag vet ju vad det barkar.
Ja, jag fick ju ett sms här. Lite MMS av en kompis här för någon vecka sedan, då var han och badade i Vättern och då skrev han bara 4 månader kvar.
Mm. Ja, ja. Nej, men det gäller ju att fylla sin tid med något. Men ännu ett tag så cyklar vi.
Det gör vi, absolut. Och många, man ser ute på vägarna att det är lite färre faktiskt som ute och motionscyklar i varje fall. Många liksom viker ner sig när semestern börjar. Man ser till att man tränar bra för att man ska se fräsch ut till semestern, eller att man har Vätternrundan som det givna målet varje år. Och sen lägger man ner det med cykelåkningen. Däremot den här vardagscyklingen, den tar ju å andra sidan vid ganska mycket nu när de flesta är tillbaka på arbetena och skolor och så vidare. Så man ser flera i städer som cyklare nu, men färre ute på landsvägen.
Själv har jag ju varit vardagscyklist under större delen av sommaren. Jag fick ihop drygt 100 mil på mitt pendlarprojekt.
Ja, det var imponerande. Du hade ju 4 mil till jobbet. Mm. Lite styvt, va?
Lite knappt.
Ja, lite knappt.
Ja. Ja. Men någon dag så utökade sträckan, så jag körde väl 15 mil som längst en dag. Alltså 4 mil till jobbet och sen 11 mil hem. Kanske inte jättesmart att åka hem med den omvägen, kan jag säga.
Nej, men det är imponerande i varje fall. Men hur kändes det då? Alltså, kändes det som att det skulle kunna vara en del av din vardag om du hade jobbat mer än just bara den månaden?
Ja, jag tror det. Kanske inte riktigt. Nu blev det ju i snitt ungefär varannan dag som jag körde då. Det kanske skulle vara svårt att klara av när det blir höst och dåligt väder och framförallt mycket mer trafik på den här vägen som jag åkte på. Men absolut, alltså att cyklingen, att det funkar att pendla även så pass långt. Det gör det.
Cyklar man så långt som du gjorde, alltså nästan 8 mil om dagen, då förstår jag att då behöver man inte ge sig ut på någon tur när man kommer hem, utan då är det liksom det klart.
Man har fått sin träning. Och det roliga är att man kunde faktiskt, även om det var nytt och trafik det handlade om, så är det klart man lägger in lite såna här grejer. Man vet ju över den där backen, igår cyklade jag i den farten, det där ska jag slå idag, eller något sånt där, va?
Ja, men det är ju perfekt.
Ja, visst.
Så att cykelpendling, den hoppas vi kommer att öka än mer.
Absolut, för att det har betydelse både för miljön, för den egna plånboken och för allmänna välbefinnande, kan man säga.
Det är 3 flugor i en smäll.
Ja, bättre kan det inte bli.
Nej.
Nej. Touren är avslutad.
Ja, det var ju en fantastisk upplaga av årets Tour de France. Den hade ju nästan allt. Det enda som var lite tråkigt, det var ett några av storfavoriterna som skulle vara med och slåss om topplaceringarna, vurpade bort sig ganska så tidigt. Men vi fick ju en dramatisk upplösning. Vi fick 4 norska etappsegrar. Alltså, det var ju helt makalöst. 2 till regerande världsmästaren Husoft. Vilken jag bäst minns av dem är ju den fantastiska segern till Lourdes i Pyrenéerna, där Husov liksom trotsade liksom naturens lagar och var en av de som klättrade allra bäst i de största bergen i Pyrenéerna och vann etappen. Och sen Edvald Boasson Hagen har man ju bara väntat på när han ska börja och öppna segerkontot på Tour de France. Nu blev det 2 etappsegrar för Boasson Hagen, och den mest minnesvärda det var väl kanske egentligen den till Pinerolo i Italien, när han i en lång, lång utbrytning lyckades köra från sina utbrytarkompisar den sista milen. Så att, det var härligt. Men sen då till det här, det egentligen handlar om kampen om den gula ledartröjan. Anders Läck mot Cadel Evans, det var det handlade om. Anders Läck gjorde det som man absolut inte förväntas av en som ska tänka sig vinna Tour de France. Han attackerade på den tuffaste etappen, ja, kanske till och med historiskt sett på Tour, när man hade målgång uppe på Galibier, attackerade med 62 km kvar, höll undan och vann etappen och körde sig till gul ledartröja med bara 3 etapper kvar av hela Tour de France. Och då var det många som trodde att nu hade han säkrat det här, att Evans, som var det stora hotet, hade kört bort sig. Men Anders Läck alldeles för dålig på tempoloppet, och det var ju tempo som blev avgörande i Grenoble, och Evans blev tidernas äldsta Tour de France-segrare. Ja, nästan i alla fall. Åtminstone efter andra världskriget så har ingen varit så gammal som Cadel Evans när han vann. Men han hade turen med sig den här gången, för det behöver man ha när man ska vinna de här stora tourerna. Han har kört så många gånger tidigare och haft oturen att vara på lite fel plats för fel tillfälle och vara i fel lag dessutom. Så där, det var en värdig segrare och Australiens första seger i Tour de France.
Och det lär bli en boost för cyklingen i Australien.
Som redan nu är väldigt stor faktiskt. Australien var ju ungefär på samma nivå som Sverige när det handlade om cykel på 80-talet, men idag är de ju långt, långt, långt före Sverige. De har mängder av duktiga cyklister.
Finns en del som tycker att det var en tråkig vinnare? Att han inte är så kul?
Det är klart att han det, har, det kan jag hålla med om. Det saknar ju liksom karisman runt Evans, men cykelmässigt så var det en bra vinnare, men inte han världens roligaste, men det var ju inte det han tävlade om, att vara världens roligaste.
Man brukar säga att den som kommer tvåa, det är the first loser, brukar man prata om i USA och England, men frågan är om inte den största losen eller första losen ändå var Thomas Voeckler, som körde i gult så pass länge och sen kom fyra och så, jag menar, de säger inte ens hans namn när det är prisutdelning.
Nej, det gör man inte, men samtidigt var ju han var ju å andra sidan liksom en personlighet och som satte för mycket färg på touren den här gången, precis som han gjorde 2004 när han körde i gul ledartröja 10 dagar. Det är lätt att ta till sig den typen av cyklister. Skillnaden från 2004 och nu 2011, att nu var det ju en bra cyklist. Den gången var det liksom lite tursamt om, ja, lite tursamt att han hamnade i den situationen. Nu var han bra. Nu kommer han komma tillbaka nästa år och satsa på att vinna touren eller åtminstone bli topp 3.
Och även i hans fall finns det där om inte den där svängen hade varit med den parkeringsplatsen där han landade.
Ja, det tappar ju ett antal sekunder också. Men han hade nog inte i varje fall räckt hela vägen, det tror jag inte.
En spännande tour var i alla fall.
Det var det verkligen, och det är ju kul.
Det är absolut roligt.
Men det tråkiga var att det inte var några svenskar med.
Ja, hur tänkte de där egentligen, stallcheferna?
Ja, Löfqvist ville ju inte köra Tour. Han skulle ju bli pappa mitt under brinnande Tour de France. Gustav Larsson fick inte plats i Saxo Bank, och det är ju bara ett kvitto på helt enkelt att man inte tror på Gustav, att man inte vill att han ska köra tävlingen. Så att, jag hoppas att Gustav hamnar någon annanstans till kommande säsong. Kesjakov var ju 10:e man till Astana-teamet. Det var ju synd, för han passade ju på att vinna Österrike runt samtidigt.
Så han hade ju lite sprutt i benen.
Ja, vi stannade det. Och sen 12:a nu på Polen runt. Han är ju kanske den svensken som för närvarande är bäst.
Lite senare i cykelradion så ska vi få ett vykort, eller ljudkort kanske man ska säga, från Kent och Torbjörn, som beslöt sig för att göra allvar av en dröm, nämligen att se på några etapper. Så de drog till Pyrenéerna och kollade på etapperna där. Så det där ska jag föra om en stund.
Thank you. Feels Like Rain med Freaky Clean and Dicky F.
Förutom de här stora tävlingarna som går, och det är snart Vueltan också som liksom sätter P nästan, kan man säga, förutom av VM då också har vi naturligtvis. Så Paris-Brest-Paris är också på gång nu, precis i dagarna, och jag har snackat med Marie Inkinen igen. Och nu vilar hon sig i form de här sista dagarna genom att köra typ 20 milar runder på egen hand.
Ja, det är jätte, ska bli jättespännande att följa liksom, framförallt då Maries framfart på vägarna ut till Brest och tillbaka. Inte minst med tanke på att vi har följt hennes uppladdning hela vägen här på cykelradion.se.
Vi har en liten kort intervju med henne. Vi kan ta den nu förresten, den kommer här. Okay. Marie, får jag snacka med dig?
Ja visst.
Kom.
Vi pratar om det.
Vi måste, ja, vi pratar om, gissa.
Cykel.
Eller hur?
Kanske.
Kanske Paris, Brest, Paris.
Ja, kanske det.
Jag har träffat på dig här på en gräsmatta i ett industriområde strax utanför central Örebro. Ett gäng i gula och blå tröjor. Vad håller ni på med, Marie?
Vi har blivit fotograferade inför PBP-loppet. Och nu håller vi på att snacka ihop oss lite om resan och loppet.
För ni som är här, ni ska cykla ihop på något sätt. Eller tar ni er till Frankrike ihop i alla fall?
Ja, delar av oss tar oss tillsammans till Frankrike. Och vi kommer ju starta mer eller mindre tillsammans.
Hur mycket ska ni hänga ihop då under resans gång?
Ja, det vet man aldrig. Just det här gänget som står här så är vi möjligtvis två som kommer att hänga ihop. De andra är nog lite snabbare.
När vi spelar in det här, då är det väl lite drygt en månad kvar till start, ungefär.
Ja.
Hur känns det?
Det är jättespännande. Jag längtar nu.
Hur har träningen gått då?
Den har gått jättebra. Jag har gjort allt vad jag ska. Nu är det bara att cykla och njuta den tiden som är kvar.
Hur mycket cyklar du nu då, så den här tiden som är kvar framöver?
Jag tänker cykla rätt så bra nu. Jag räknar väl med att jag ska få ihop en 40 mil i veckan nu, den här tiden som är kvar.
Delar du upp det på flera korta eller kör du några få långa etapper när du gör så här?
Ja, det beror på vad du menar med långa, men 20 mil kör jag i alla fall.
Det tycker jag är långt.
Ja, då är det långt. Kanske ett långt i veckan eller möjligtvis två.
För inte så länge sedan, då körde ni en riktig sån där rackarrunda, 100 mil va?
Ja, det gjorde vi på 3 dagar.
Hur var det då?
Det var som vanligt när man kör 100 milen. Men det gick väldigt bra, men det var väldigt, väldigt varmt. Kom några störtskurar, men det var varma kvällar och extremt varmt var det. Så det var jobbigt med värmen.
Hur klarar man det då när det är sådär varmt?
Ja.
Har du några knep?
Nej, jag lider nog inte så mycket av värmen. Det viktigaste är ju att dricka. Det har man ju hört förr.
Och hur bra är du på det då?
Inte sådär jätte. Men jag tänker på att du försöker. Jag klarar ju av det. Jag mådde bra efteråt också.
Det är det som räknas.
Ja, förmodligen.
Ja. Så att nu är det bara liksom trampa på i godan ro här framöver.
Ja, det är rätt skönt att ha gjort alla måsten. Tycker jag.
Tycker jag låter jättebra.
Ja, nej, jag mår jättebra. Jag ser verkligen fram emot det här.
Om du får liksom, vad är ditt önskeväder sen då när det handlar om PBP?
Jag vill inte ha regn i hela tiden som jag hade sist. Jag vill inte ha för varmt. Kanske 20 grader, växlande molnighet som idag. Inte för mycket vind. Det är nog idealet.
Får vi se hur det blir.
Ja, vi kan ju inte påverka det.
Nej, det kan vi inte.
Vi får ta det som det blir.
Ja. Det är väl ganska typiskt också för er randonörer att man får ta det som det blir. Man kan inte göra så mycket åt det.
Nej, har man bestämt sig för att åka ut så är det bara att åka.
Ja. Hur känns det att se de här andra kompisarna i era snygga kläder här?
Det känns bra. Det är roligt. Vi har något gemensamt då, som vi ska kämpa oss igenom. Det är skönt att inte vara själv.
Full av tillförsikt.
Ja, verkligen. Vilken tjej.
Ja, det är jättetufft. Jag är så imponerad. Så där ligger jag lite i läkaren med mina pendlingsrunder.
Ja, men var och en gör ju lite vad var och en har tid och lust med och känner tillfredsställelse med.
Absolut. Du, VM.
Ja, VM. Äntligen i Norden igen. Senast det begav sig var 1993. Då var världsmästerskapen belägna i Oslo. Och då var det ju Lance Armstrong som rekordung då blev världsmästare, bara 21 år gammal. Och amatörklassen den gången vanns av Jan Ullrich, minns han. Och de två kommer ju att ha ordentliga duster på toren i 90-talet och bra bit också in på 2000-talet. VM i Köpenhamn, det är ju nog alldeles extra. Det är fjärde gången som man har VM i Köpenhamn. Redan 1927 tror jag första gången, och sen hade man VM där också 1949 och 1956, och nu är det dags igen. Det är ju en pannkaks lätt bana faktiskt för cyklisterna med Tour de France mått mätt i varje fall. Men finalen, alltså spurten där, det går upp för en sista 700 meterna. Så att det är inte säkert att de här superspurtarna mäktar med den banan. Och så har man också lagt på några extra mil, så det är 28 mil som proffsen ska köra. När det är 28 mil, då blir det hårt, spelar liksom ingen roll. Och det är om det är mycket backar eller inte. Det är mycket svängar på den här banan, och det kommer krävas en man och kvinna för att vinna respektive titlar.
Är det värt besvär att åka till Köpenhamn och kolla, tror du?
Det är det definitivt. Alltså, det kommer vara hur mycket folk som helst, och det kommer vara hur trevligt som helst, och hoppas jag på att det blir hur bra väder som helst också, för det påverkar såklart själva inramningen. En som ska åka vet jag i varje fall, det är Harriet Falkström från Västerås. Hon ska åka ner och kika, och det är kanske inte så konstigt att hon ska åka ner, för hon är ju på mycket cykeltävlingar. Men det som är lite kul med Harriet, att hon var på VM där också när det gick 1949. Nu kommer hon åka igen. Hon var där med sin pappa då, den gången. Jag fick hålla handen. Nu åker hon på egen hand. Nu klarar hon sig själv. Så att det är lite, tycker jag, lite häftigt. Man åker på VM 49 och 2011. Ja. Kanske är hon den enda från Sverige i varje fall som har varit på i så fall bägge de VM-erna. Någon dansk säkert också.
Du, på tal om tävling. Vi har ju tävling här i Cykelradion.
Mm, och vi hade ju en tävling. Vi fick skicka in lite bilder. Fränaste bilden skulle vinna en... ett av de här snygga tröjorna, cykelradion.se. Och det blev inte bara en bild, det blev fyra bilder som blev vinnare. Det var Christer Modin från Örebro som hade hittat utanför Brevens bruk i Närke en härlig samling bilder. Det var ju fartkameror, okay, och det var direkt betalning där.
Ja.
Ungefär som i gamla Östtyskland, man fick betala direkt.
Ja, men precis, och kameran var inte av... den vanliga världen heller, kan man säga.
Det kan ni kolla på vår hemsida.
Vi har lagt till en ny liten flik där som heter bilder och sånt. Där ligger de här bilderna uppe som man kan se.
Så grattis till Christer Modin. Kommer han också att vara en av de här lyckliga som åker i kanske den snyggaste tröjan i Sverige. Men så har vi en ny tävling på gång också.
Ja, just det.
För att vi har flera tröjor som vi lottar ut, och den här gången så ska vi koppla ihop det med världsmästerskapen i Köpenhamn. Och vi vill att ni mejlar till oss vem som har Sveriges främsta placering på de professionella världsmästerskapen, och vilken placering den personen har, den killen alltså. Alltså inte damerna. Damerna har ju varit mer framgångsrika än herrarna. Det kan vi ju säga, med Susanne Ljungskogs två världsmästartitlar, och Marianne Berg har en världsmästartitel, och sen har det varit medaljer flera stycken förutom de två tjejerna. Men på herrsidan kan vi säga ledtråden att vi har ingen som har tagit medalj ännu.
Och man skickar svaret till redaktionen @cykelradion.se.
Så lycka till med det! Nothing we can see, something that you call destiny. It's modest till it's small, an excuse for failures. It keeps you from going any farther. It's like a fairy tale, it's like some poetry. It's the way to get free, like the clouds. When the wind blows them away, yeah, you go free. Covers you, holds your eyes in your mind, makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds. When the storm tears the sky, yeah, you turn dark like the clouds. But now you lift up your eyes, you're looking for word, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you turn bright like the clouds. When the sun shines our light, you turn bright.
Dada Weatherman med Flying on a Cloud. Det här är Cykelradion och här handlar det bara om cykling.
Ja, att cykla, att vara försiktig när man cyklar, det måste man vara. För 2 år sedan så körde jag på en sten i Hunnebo strand.
Av alla ställen.
Det var väl förmodligen så mycket annat att titta på efter bredvid vägen där. Så då körde jag på och slog mig ganska... Ja, skrapade mig ordentligt. Men jag fick ändå göra ett besök på sjukstugan i Gravarne, som den här kvinnan sa till mig, som jag frågade i Smöge. Finns det någon vårdcentral? Ja, det finns en i Gravarne, sa hon. Och det heter ju numera Kungshamn, Gravarne. Då fick jag besöka det. Jag blev väl omhändertagen och omplåstrad. Och märkligt nog så råkade jag ut för vurpa i år också.
Ja,
märkligt nog. Det är väl jag som är ouppmärksam. För stenen, den låg där den låg. Den rördes ju inte. I det här fallet så var det så att jag på en cykelbana i Örebro skulle passera en herre, säkert 15 år yngre än mig, med en hund. Hade han med sig, som han gick och rastade, och han hade också sin lilla flicka med sig på en 10-11 år ungefär. Hon gick mitt i cykelbanan, eller den kombinerade cykelbanan och gångbanan. Och jag kom och såg dem på långt håll. Och gjorde ingen signal. Ibland gör man ju en signal, man ropar till lite grann. Men här fanns gott om plats. Det var liksom ingen anledning till att göra någon signal. För att ofta när man skickar en signal, antingen om man har en ringklocka eller om man har rösten som ringklocka, så kan man få arga blickar och en och annan kommentar. Men jag gjorde inte det. Men hur som helst, precis när jag skulle passera flickan, så hör hon mig på min kolfiberhoj och blir rädd, såklart, och kastar sig åt sidan. Det hon gör är att hon kastar sig rätt in i mig på cykeln. Som tur var gick det bra både för mig och för flickan, men hon blev ordentligt uppskrapad. Men det var några sekunder där som jag var oerhört rädd att hon skulle ha slagit sig betydligt mer än vad hon gjorde. Och det föranleder mig i varje fall att tänka på att man ska vara ännu mer försiktig på de här gemensamma gång- och cykelbanorna. Även om det kan kännas ibland då för oss som cyklar mycket, som cyklar lite fortare än vardagscyklist. Jag kör 25-30 km i timmen kanske på cykelbanorna. Medan många andra är ute och går och inte funderar på att det kan komma blådårar som oss. Då. Men det gäller nog att vara lite mer försiktig och att ge signal oftare. Även om man kan få ett och annat glåpord efter oss.
Ett glåpord kan vara bättre än ett skrubbsår i alla fall.
Absolut, ja, och det kan ju gå så mycket värre också. Och jag, som sagt, var den här gången var det tur att det gick så pass bra med flickan som det gjorde. Jag klarade mig jättebra. Skrapade mig på axeln och på armen. Det var det enda, så i övrigt så ramlade jag ut i gräset där. Men hon kunde ju ha slagit sig fördärvad.
Mm. Ja, jag själv har ju som sagt kommit helskinnad undan de incidenter jag haft. Men de som har varit, när jag har varit ute och kört, de har ju varit av den kalibern att om det hade blivit någonting, då hade jag inte suttit här. För då pratar vi om bilar i 100 km i timmen på 20 cm avstånd och
ja,
sånt där.
Ja, det är olustigt. Alltså, vi känner oss ju, vi cyklister, lite grann som att vi inte är önskvärda någonstans. Va? Kör vi på vägen så är många bilister som... För många, ska vi säga. De allra flesta är ju naturligtvis jättebra och fungerar jättebra. Men lite för många som tycker att vi inte ska finnas där. Skulle vi ta oss till att köra på trottoarerna för att vi är rädda för trafiken, ja, då är vi inte välkomna där heller. Och det ska vi ju inte vara. Och sen är vi på cykelbanan, då cyklar vi lite för fort. Så att vi är lite oönskade, tyvärr.
Ja, precis. Men ändå budskapet är att vi får nog vara lite på alerten oavsett om vi är på vägen eller cykelbanan.
Och absolut. Och sen budskapet också är att vi får plats allihopa var vi än befinner oss. Och ta det bara lite lugnare när vi ska passera varandra. Och i mitt fall har jag lärt mig läxan för att jag ska ta det lugnare när jag passerar gångtrafikanter.
We'll be right back. The Hipster Song med Retrosonic.
Och med det så har vi kommit fram till vykortet, eller ska vi kanske kalla det för ljudkortet, från Kent och Torbjörn, som får presentera sig själva lite längre fram här, men som i alla fall bestämde sig för att nu ska det ske. Sommaren 2011 ska vi ta oss till Pyrenéerna för att kolla på några etapper av Tour de France.
Är det här som du tänkte det nu, som du har drömt om?
Det är det väl. Det är väl bättre. Man får se dem där. Gula tröjan och världsmästartröjan.
Så häng med nu i jakten på en bergstopp. Eller ska vi kanske säga jakten på en TV?
Ja, nu står vi här uppe på toppen av Col de
Solor.
Solor, ja. 1474 meter över havet. Ja, hur är det här uppe?
Ja, det är folk som står och visslar och tjoar här när karavanen kommer. Reklamkaravanen. Och det är ju väldigt mycket folk på uppsidan av berget och väldigt lite folk på nedsidan. Där är det ju inte så lätt att se någonting, för det går ju så fort sen.
Men du, vi är rätt glada att vi ändå kom upp idag, eller hur?
Ja, vi började ju gå klockan 11 och jag vet inte, tog det 3 timmar eller 8 kilometer att gå uppför. Så nu ska vi se om vi kan se någon, hitta något bra ställe att titta på. Det är rätt mycket folk. Det är inte så lätt och vi ska reka runt lite grann och se om vi kan hitta någon plats på en kulle eventuellt som man ser lite uppifrån.
Hur är det, härlig stämning här?
Ja, det är väl det som karavanen är till för lite grann också. Bygga upp stämningen. Få igång publiken, en uppvärmare.
Du är hit på uppvägen då, vår 3 timmars promenad. Då har vi träffat alla typer av människor.
Ja, vi har nog gått fortare än de som har cyklat saktast. Och sen finns det allt däremellan.
Ja, vi har träffat danskar och vi har träffat spanjorer och fransmän och norrmän och ja, jag vet inte vad.
Ja, 2 svenskar också faktiskt.
Ja, det är härlig stämning här uppe på toppen och fantastiskt väder också, så att vi njuter av nästan vindstilla och nästan sol. Och nu, ja, den här reklamkaravanen, jag vet inte, den känns som den är flera mil lång och det, de slänger ut godis och det är kort och det, jag vet inte vad det är. Och här jublar man och skriker, ja, ni hör säkert bakom. Vi som har gett oss väg till Tour de France för första gången, det är
Torbjörn Jakobsson och
Kent Altonen. Och du, Torbjörn, ja, du har cyklat en del.
Jag har motionscyklat i 20 år i alla fall.
Ja, jag har också motionscyklat, inte lika mycket, och det var väl för 20 kilo sen. Men vi har båda suttit i soffan, eller hur?
Ja, där har vi suttit många timmar och tittat på Tour de France och andra cykeltävlingar.
Och i år då gjorde vi slag i saken. Vi har ju snackat om det, att man borde åka och titta. Och hur tänkte vi egentligen?
Ja, jag kommer inte ihåg hur vi tänkte från början, men det var väl så där att vi måste ju se verkligheten någon gång och få uppleva känslan och spänningen och allting runt omkring hela Tour de France som man inte ser på TV:n.
Ja, vi hade en idé om att om vi flyger till Barcelona, som är lätt att flyga till, och sen tar vi en hyrbil och så ligger Pyrenéerna nära, och här borde det inte vara så mycket folk, så här kanske det går lätt att komma till bergsprisen och sådär. Men ack vad vi hade fel.
Ja, man måste vara ute i tid, tidigare än vad vi är, ifall man ska kunna åka bil upp på bergstopparna i alla fall.
Ja, det känns som vi riktigt har varit riktiga amatörer, men nåja, nu är vi här uppe på bergstoppen och nu njuter vi av det.
Ja visst, det här är ju värt varenda svettdroppe.
Ja, här kommer en av utbrytarna, Moncoté, upp för berget här vid Col de Solos.
Ah, c'est bon.
Hushåll.
Ett ord!
Hushåll!
Ett ord! Hushåll! Ja, nu har 7-8 utbrytare passerat här uppe vid bergspriset. Bergsetappen eller bergsuppgången, och det kommer alldeles stora krungan som är väl samlad. vi sitter här på en bar och tittar på slutet på den här etappen som vi har följt upp i berget. Och vi sitter på en bar här uppe på bergstappen. Tor, norrmannen Tor Husov som håller på att vinna. Och ja, det är faktiskt, fast det är mycket fransmän och spanjorer här uppe, så är det många som jublar över hans vinst idag. Säg Torbjörn, det blir en ganska bra etapp där.
Det här var en riktig höjd. Vilken rysare de sista kilometrarna. Husholm körde i kapp Roa och körde av honom direkt.
Och kunna se dem i bergen först och sen kunna gå in på en bar, det är väl, kan ju inte bli bättre.
Nej, det var ju helt underbart. Vilken lyckträff. Hitta en tv-apparat precis efter bergsprismållinjen. Och se upplösningen på etappen. Och Husholm som vinner solo dessutom.
Det är fantastiskt. Vi är nöjda över lagen.
Det här är ju perfekt.
Hur kunde det gå så här?
Ja, det var ju mer folk än vad man kunde tro. Vi försökte en väg på ena sidan, men det var stopp direkt i en rondell. Så det var bara att titta på kartan och ta en annan väg. Och där var det också stopp. Så det var bara att ställa bilen och börja gå. Så nu är det väl ungefär 1,5 mil kvar upp till toppen på Tourmalet, och där står vi och väntar nu. Tourmalet-toppen får vi ta med bil efter tävlingen har gått förbi, för den måste vi naturligtvis se när vi har kommit hit.
Men hur känns det här att det inte kommer upp nu då?
Ja, det är ju synd, men det känns ändå bra för att vara här. Efter 20 års väntan framför tv-burken så är man ju på plats och får se det i verkligheten.
Du, det är ofattbart mycket folk, och den här karavanen som nu såg det förbi, den var ju lite halvkul.
Det var ju rätt så fränt. Man kan få mössor och chokladburkar och polisinformation och allt möjligt tillkastat på sig. Huller om buller, det är bara att ta åt sig och sortera och kasta sen.
Hörru du, vi hade ju tänkt oss att vi skulle kunna följa loppet på någon tv och sådär då, men det verkar inte bli så.
Nej, det får nog bli hotellet ikväll och något sammandrag om vi kan hitta det. De husbilar här, de verkar inte ha uppkopplat med Eurosport där vi har sett i alla fall, så att... Vi får väl ringa hem och fråga vem som vann först. Och sen titta på sammandrag ikväll på ett hotell eventuellt. Så får det nog bli.
Jaha, här i botten på Col de Tourmalet har vi några glada norrmän. Hur länge har ni varit här?
Akkurat där har man suttit i en snart en timme nu och väntat.
Är det lång väntan?
Nej, men håller det gående. Det går fint.
Du, varför har ni kommit hit?
Nej, men ska se på Tour de France, se på Tour och Edvald hejar i fram.
Och hur länge följer ni touren?
Vi följer det till slutet. Vi går från Pyrenéerna till Alperna och så till Paris.
Hur ser er plan ut? Alltså, hur gör ni dag för dag?
Nej, man har så här planlagt allt ändå, men... Når vi kan kjøre, så setter vi oss i bobilen og setter kursen, den rette kurs, og så kjører vi det vi klarer.
Er det første gangen ni følger touren?
Ja.
Har allting gått som ni har tenkt hittils?
Det ble litt kortere kjøretapper enn vi planla, men det gikk bra.
Men du, ni hadde også planer på å ta dere opp til toppen her, men hvorfor ble det ikke så?
Nei, vi var for sent ute, og så nådde vi det rett og slett ikke. Så måtte vi nøyes med dette.
Vad väntar du på att få se här när de passerar då?
Vi har ett mål att få lite uppmärksamhet från Tor eller Edvald, eller lite tommel upp eller ett nick. Och laga lite uppmärksamhet, men vi skiljer oss ju lite ut här med flagga och sånt, så det ska nog gå bra.
Kommer du springa med här?
Nej, inte här. Jag går nog för fort. Så får springa inte.
Du, var kommer ni ifrån?
Stavanger.
Tack.
Jo, dagligt.
Ja, nu kommer klungan här nere i botten på Tourmalet. Vi ser dem här, det är bara några hundra meter framför oss.
Allez! Slick!
Böckler!
Chris Hankel!
Oj, oj, oj. Det var André Greipel.
Ja. Och Husad!
Du, det går fort här.
Det går fort, det går upp för det, fast det går så in i helsike fort.
Är det här som du tänkte det nu, som du har drömt om?
Det är det väl. Det är väl bättre. Man får se dem där. Gula tröjan och världsmästartröjan. Man ser det ju bra på tv, men man får ingen känsla för hur det är. Det här får man ju känslan.
Ja, vi står här i foten av Plateau de Bray och vi har varit här sedan klockan 8 i morse. Och klockan är strax efter 4. Vi har stått här i 8 timmar. Torbjörn, beskriv hur det ser ut här runt omkring.
Ja, vi står en liten bit upp i backen i Plateau de Bay. Och vi kom ju hit som sagt tidigt i morse och försökte köra bil upp, men det var ju avstängt så vi fick gå en bit och titta här. Och det är ju massor med folk. Redan då tidigt i morse så väller det ju upp tusentals med människor som cyklar och går. Och det är ju alla typer av människor. Vi har till och med sett en enbent cyklist cykla upp för.
Ja, det är fantastiskt. Alltså, bilar kör upp. Ja, det har varit avstängt här sedan klockan 11 igår fick vi uppgift om. Så att ta sig upp med bil, det var inte aktuellt. Utan det handlar väl om att ta sig med cykel eller gå. Det tror jag många har gjort. Hur många tror du det är här?
Ja, det är ju otroligt svårt att uppskatta. Men ja, många hundratusen efter banan bara upp till målet. Och sen kommer det ju till då, de som står där uppe sedan tidigare och hela byn här nere. Det är massor alltså.
Vad får du för känsla när du ser det här?
Ja, att vad ska man säga? Det är så stort. Nu kommer det bilen. Så stort som det är, det kan man inte föreställa sig. Det finns inte att jämföra med någonstans som vi har upplevt tidigare alltså. Och ska man se någonting bra, då måste man ju vara ute flera dagar innan och vara på plats. Annars så får man inte de bästa platserna.
Hej, vi känner oss ju som lite halvamatörer här. Första dagen så var vi framme vid bergspriset klockan 2 och då var det ju helt kört för att komma upp. Och igår då var vi framme klockan 11, då var det ändå avstängt och då var det promenad 8 km upp, 3 timmar och sen 2 timmar hem. Idag var vi här klockan 8 och det räckte ändå inte. Vad kan man dra för slutsatser av det här om man nu ska åka och titta på Tour de France?
Ja, ska man titta på en bergsmålgång då måste man vara ute kanske 2 dagar innan ifall man ska ha bra platser. Annars så får man ju nöja sig med lite sämre platser efter banan. Är det lite mindre berg som ska passeras då kanske det går att komma upp på morgonen. Men man måste ha cykel med sig om man ska kunna förflytta sig. Det går inte annars.
Nej, vi funderar ju på hur vi än hade gjort igår. Så vi körde som galningar. Vi skulle förflytta oss nästan 30 mil, 3 timmar i alla fall från den förra etappen och sen hit. Och hur vi än hade kört så hade vi ju inte hunnit upp här helt enkelt.
Nej, det är ju totalt omöjligt. Vi körde som vettvillingar och var framme 10:30 på kvällen till anslutning till Plateau de Bay, någon mil ifrån här. För det var så tidigt som vi bara kunde upp här, men det går inte. Det är stängt.
Ja, då hade vi fått övernatta i bilen och det är vi nästan för gamla för.
Ja, då är man ju rätt så mosig dagen efter så man kanske inte hinner uppleva så mycket då.
Ja, så vad kan vi ge för goda råd om man tänker sig att man ska åka hit och titta på Tour de France?
Välja ut vissa etapper så att man har dagar emellan att förflytta sig på. Då får man nå ut mest av det hela. Plus att man ska ha cykel eller någonting som man kan förflytta sig med.
Men då måste man ju köra bil hit egentligen, ha cykel med sig. Det blir ju en helt annan grej att bara åka hit och titta några dagar.
Ja, det blir ju helt annorlunda, men det är nog den enda möjligheten. Annars så får man nöja sig med lite mindre glimtar så som vi har sett nu då. Och ändå har vi ju slitit hårt för det här för att hinna fram till olika ställen.
Ja, vi konstaterar väl där i morse att det här med att bara följa Tour de France på plats, det är ju ett heldagsarbete och mer därtill.
Ja, det går inte i längden. 3 etapper som vi har åkt med nu och det är ett slit utan dess like. Så här kan man inte hålla på, utan man måste välja ut vissa etapper alltså.
Första morgon, upp klockan 6, fram till etappen, körde rätt långt. Fram, ändå inte han till målgång. Sen var vi blockerade, då var vi tvungna att stanna där i foten av Col de Tourmalet. Och så andra etappen, ja, då var vi ändå försökte köra, men han ändå inte fram, och sen var vi blockerade, och igår körde vi också jättelångt för att komma till den här etappen, och heller blir fast ikväll.
Ja, det här kommer nog ta många timmar att ta sig ur byn med bil här så att vi kan komma vidare. Vi får nog bereda oss på att det blir ganska så sent ikväll.
Ja, och då är det en platt etapp imorgon, och det är väl nästan så att trots att vi är riktiga entusiaster så vet vi inte hur vi ska göra imorgon helt enkelt.
Nej, det är ganska slitigt, och för att jobba så hårt för att se en liten glimt på en slätetapp, det kanske vi inte orkar med nu.
Det känns hårt att säga.
Det känns hårt att säga, men vi har i alla fall upplevt det bästa av det som vi kunde åstadkomma. Vi har nog fått ut 100% av det som fanns att ta av.
Ja, det hoppas vi i alla fall. Det har gått någon minut sedan täten passerar här i botten på Plateau de Bay, och så plötsligt är allting över. Visst känns det konstigt?
Ja, det är, över är det ju inte riktigt, men de bästa stjärnorna har ju stuckit här nu. Och de hann vi ju se riktigt bra i en kurva här uppe faktiskt.
Men det är vår känsla varje dag här, att så fort klungan har passerat så ja, då tävlingen liksom tar slut för åskådarna.
Alla vill ju se slutet, så det gäller ju att leta upp en tv nu för att se hur det går uppe på toppen, på målgången. Och det kommer ju fortfarande cyklister naturligtvis som ligger långt efter, men man måste ju se slutet på tävlingen.
Ja, sen börjar alla packa ihop och gå. Det här var väl dagens händelse för de som har varit här nere i botten då. Men alltså det, på en halvtimme, en timme så har man liksom städat över hela tävlingen.
Ja, det går ju väldigt fort. Folket tar sig ner och alltså, kommer det servicebilar och städar och plockar upp efteråt. Så att det är snabbt jobbat av organisationen, verkligen.
Det har tagit hela dagen att ta sig upp här på bäcken. Och sen tar det några minuter bara och sen är det över. Det är lite antiklimax.
Ja, det hade väl inte gjort någonting om det fortsatte en stund till naturligtvis. Men det kanske är det som är grejen också.
Nu går vi ner och suger på tvn.
Ja, nu måste vi ha en tv snabbt.
Ja, då sitter vi på och pustar ut på hotellrummet efter 4 dagars kuskande runt i Pyrenéerna, 120 mil bil och ett hårt arbete. Och det här var ju vår första resa. Då kan man väl dra några viktiga lärdomar i alla fall. Så är det Torbjörn, vad är det bästa sättet om man ska se Tour de France?
Ja, då ska man ju ha med en cykel så att man kan parkera på ett lämpligt ställe ifrån målgångarna och ta cykel dit för att kunna vara lite friare. Annars så blir det svårt.
Ja, om man inte har med sin egen cykel då tänker jag så att då får man hoppa över, välja ut en bergsetapp om man vill se en bergsetapp. Hoppa över de andra runt omkring, köra upp där eller ha med sig grejer som man kan övernatta. Och så får man helt enkelt bara, då blir det den man får se. I värsta fall får man övernatta natten efter etappen också, för det går inte att ta sig därifrån. Annars får man göra som vi har gjort, eller hur Torbjörn?
Ja, kuska runt. Heltidsarbete i 4 dagar här för att flytta sig från etapp till etapp. Det är slitigt och det blir väldigt kort tid man får se etappen, och inte på de bästa ställena heller. Utan lite sämre ställen, för man kommer inte upp till målgångarna helt enkelt.
Men vi kan väl ändå sammanfatta att det här har varit en härlig trip?
Ja, det här vill man inte ha ogjort. Det är ju en stor upplevelse.
Så är vi tack för oss.
Tack så mycket.
Ja då Anders, det är inte helt lätt att få ett bra läge att kolla på cyklister när man är i Pyrenéerna.
Nej, det är det verkligen inte, men det gäller att vara förberedd som i alla andra sammanhang. Det är inte lätt att vinna etapper, utan då måste man vara förberedd. Det är inte lätt att få den här glimten av cyklisterna. Då gäller det också att vara förberedd. Att bara chansa, ja, då kan man ju ha tur, men oftast inte.
Nej, och de kom ju inte ända upp nästan på något ställe. Nej. Kent och hans kompis Torbjörn här då.
Nej, och det är ganska vanligt att det är så. Jag har en riktig cykelnörd till kompis, en britt. Och han var till Tourmalet förra året med sin husbil. och ville naturligtvis ha den allra bästa platsen långt upp efter vägkanten. Han var där 9 dagar innan, men det var redan fullt. Så att det gick inte, va? Så han fick stå på sidan då. Då var han 9 dagar innan där. Men man får alltså kolla ordentligt i tidningar och så vidare när de stänger vägarna. Annars är ju tipset att lämna bilen nere någonstans innan backen, sen cykla upp. Mm. Det kan man göra tills bara någon timme innan.
Och de var inne på det här också, att cykeln är det som gäller.
Det är det som gäller. Annars måste du vara där alltså minst en 5-6 timmar innan. På de mindre bergen, ska du på de stora bergen, Tourmalet, Alp d'Huez och så vidare, då pratar vi dagar innan.
Men du, om man nu blir lite sugen av att höra det här och börja planera nästa års bravader redan nu då, när ska man hålla koll på, när släpper de bansträckningarna både för Girot och
Touren? Ja, det är Touren? Lite olika faktiskt. Oktober så är ju presentationer utav Tour de France, och då talar man om vilka start- och målplatser man har, men den exakta vägbeskrivningen, den kommer att dröja ganska så länge. Däremot så talar man ju om de stora bergspassen när de kommer, och det gör man ganska tidigt, så mitten på november och lagom till jul, till glöggen kan ni sitta och kolla på var någonstans ni ska vara, då är det klart varje fall,
då
de stora bergen.
Läge att plocka fram kartboken och börja kolla lite.
Precis, det blir bra.
Det blir bra det. Du, vi drar oss tillbaka och sen laddar vi för cykelradion nummer 12.
Som kommer om, ja, ska vi säga, 3-4 veckor kanske.
Någonting sånt.
Ja. Håll till godo.
Ha det gött.